Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Julet, jag kollade lite. Det är en massa olika mytologier. Det är julet. När det snurrar ett varv, då är det så här när året är slut och sånt. Mm. Så julet är liksom den symbolen för...
Är det därför det heter jul och julafton?
Det tror jag inte. Men det är kanske det. Men jag kollade och det dyker upp i nästan alla olika civilisationer överallt. Det är just den här julsymbolen.
Cirkeln, ja. Pyramiden...
Och till och med...
Så det är olika symboler som återkommer hela tiden, ja. De första som människan gör är en cirkel.
Ja, men hjulet då är ju det tidigaste, det djupaste med det. Det är ju den här Ouroboros, ormen som äter sin egen svans. Det bildar ju ett hjul. Mm. Och sen så dyker det olika julgrejer. Så i nordisk mytologi så är det solhjulet, tror jag. Som man, som liksom... Orden eller Thor eller något spänner för jätter och drar ett solhjul över himlavalvet liksom. Så det är hjulet, är någon slags sån till och med i civilisationer där man inte använder hjul på vagnar så har man ju hjul i typ som the Mayan calendar. Den har ju runda saker även fast man inte använder hjul. Så det är det som är det symboliska temat. För idag är det nyårsafton.
Ja. Ja. Var är vi någonstans? Stisel?
Vi är på Bar Stisel. Vi sitter med en fin utsikt över Göteborgs hamn och Sjöfartsmuseet. Och ja, det är så här ganska slö stämning. Nyårsstämning.
Jag var ju här om dagen. Mm. Då var det helt fullt här packat. Mm. Och så var det världens längsta kö utanför Sjöfartsmuseet. Ja. Så de hade ju premiär den 10 december, ser jag att det står. Men det var liksom en kö på flera hundra meter. Så det måste ha varit någon, att de har fått hit en haj eller någonting. Nu har hajen kommit.
Jag har kollat. Det är fan inga hajar där. De har inga hajar.
Ja, då är det ingen idé att gå dit.
Jag tror att kön till det nyöppnade akvariet bara vittnar om hur lite trevliga grejer det finns för barnfamiljer att gå till i Göteborg.
Ja. Ja, så kan
det är det
så
det handlar om. Ja. Det finns liksom inte så mycket.
Nej, de såg verkligen utsvultna ut och så tänkte jag, undrar om det är gratis.
Vi är ju... Göteborg är ju mer likt en småstad när det kommer till sånt, skulle jag säga. Alltså, det finns inte så mycket. Ja. Vi är mer lika Borås än New York.
Ja, vi är Storborås kan man säga.
Ja. Big Borås.
Big Borås.
Big swinging dick Borås.
Men det är ju en sanning med modifikation, tänker jag. Lite. Liseberg har ju alltid funkat.
Ja.
Men kanske inte just nu då. Eller, och så finns det ju det där Världskulturmuseet. Nej, ja, det är ett blockat.
Det går ju inte att vara. Jag har varit där ett par gånger, för jag har ändå gett någon chansen.
Ja.
Men det är ju... ren knäppskalle, du vet när man har politiska pengar och hittar på grejer. Det är bra med någonting. Så
apropå,
blir det knäppskallehus.
Politisk styrning och vad är armlångs avstånd och sånt man har talat om. Men sedan finns det ju det där med massa i närheten av det finns ju också ett
universium.
Och det är väl lockande för barnen.
Jo, men om du har 50 helger på ett år och vi har 3 saker att gå på, då är det ju spännande när de öppnar akvariet.
Mm.
Eller?
Mm. Ja, ja, visst.
Ja, ja, skitsamma. Man kan gå... Jag vet, jag kan ingenting om sånt. Ja, men som sagt var, nu avslutar vi. Nu har det här hjulet då, som jag refererade till, roterat ett varv.
Mm.
Och då skriver alla tidningar, årskrönikor och journalister som är sämst på att försöka lista ut vad som kommer hända i framtiden. De lyckas ju aldrig med det.
Nej.
De skriver om vad som kommer hända i framtiden. Det tycker jag är ganska roligt.
Det är
som att jag vore tandläkare typ.
Mm. Men vi kanske kan göra en egen liten lista på vad som har hänt under året. Eller vad var årets film?
Årets film?
The Northman.
Ja, det var det nog.
Det var det nog.
Ja, det var det nog. Och den är inte skitbra, men det, nej, resten den var ännu sämre.
Ja. Men den var ändå... Jag minns den bra, den satte sig och det var visuellt tillfredsställande. Och ändå, jag är ju en fanboy eller vad man säger till den här Robert Eggers.
Ja, jag också,
säger inte fel. Nej. Jag säger att det är David Eggers.
Nej, jag har också blivit en lite av en fanboy, men det var nog det som var årets film. Mm. Och det är ju inte så kul att det är så dåligt. Men årets och sen så vet
jag. Årets roman och årets bok?
Ingen aning.
Men du, läste vi något annat än Houellebecq?
Jag tyckte att den bästa boken under året i Sverige, det var ju Ukons bok när de återsläpper Man of Street och också skriver en analys om kverulens paranoia och så vidare. Det tyckte jag var det intressantaste släppet i Sverige.
Jag tyckte ju hans efterord var jävligt intressant också.
Ja, precis.
Eller hans separata bok i boken så att säga. Nej, men det kanske var årets svenska släpp.
Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Och det var ju också...
Förutom Cyrils bok då, men det är så mycket bias där så att... Man skrev ju en bok om Ukraina där jag förekommer som en karaktär. Ja,
jag kommer ju inte sitta och säga, för vi är ju kompisar med Cyril Elman.
Ja, det
då kan ju inte vi säga att han var bäst.
Nej,
då har man ju ingen trovärdighet kvar.
Nej.
Och det tycker jag nog inte heller. Även fast jag tycker att den var bra så tycker jag inte att det var bäst. Det gör jag inte. Men det var bra, men det var inte bäst.
Vad var det med? Autisterna kom. Var det i år den kom? Autisterna, hennes Klara Törnvalls bok om autister. Den var ju inte jättebra, men den var ändå intressant. Skapade en jävligt intressant debatt.
Ja, men det är ungefär... Jo, men problemet med det resonemanget är ju att så här, men vad var det intressantaste som hände? Och så är jag bara, jo, men det var en stor bilolycka eller en stor brand.
Mm.
Det är inte samma sak som... Är du med?
Ja. Det är spännande kriget. Nej, ja. Men exakt. Men jag bara den är inte med på vår topplista där.
Nej.
Absolut inte. Men mer...
Jag vet inte. Jag vill inte vara negativ, men det var mycket skräp liksom.
Det var mycket skräp.
Har du... du har med dig någon liten lapp
här
som du sitter och sneglar på. Vad är det för någonting?
Det är lite nya ord som har kommit under... Året har ju präglats av krig.
Mm.
Så energikrig.
Ja, det är nyordslista. Ja, är det de här orden som har fått fet stil i Svenska Akademins ordlista?
Nej, det här är från Språktidningen och Språkrådet. Så de är antagligen inte med i Svenska Akademins ordlista. Putinpris. Priset på grund av Vladimir Putins invasion.
Det är ju bara propaganda. När vi har en, ja men det har jag hört också, att folk skyller elpriserna på Putin. Men det stämmer ju inte. Det är Angela Merkels fel. Så det är ju ett konstigt ord. Det är ju ett Merkelpris borde det ju heta då.
Mm.
Eller? Det är ju tyskarna som har drivit upp energipriserna. Det är ju inte Putin.
Men det är deras fel alltihop.
Ja.
Smygflation.
Det är ju inte ens ett bra ord.
Sporttvätt. Ja, de här är ju skitdåliga vissa ord.
Sporttvätt?
Sporttvätt, användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende. Obegripligt.
Ja, det förstår
jag inte. Spökflyg.
Men om man är en rapey person så börjar man med bandy.
Spökflyg. Flygplan som flyger utan passagerare med syftet att... behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatsen.
Ja, det är ju, det har inte jag stött på.
Nej, inte jag. Virtuellt stängsel.
Nej, boring.
Digitalt programmerad inhägnad för djur. Njutningsäktenskap. Låter ju perverst.
Ja, vad är det då?
Det är ett tidsbegränsat äktenskap mot betalning under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning. Aldrig hört talas om det.
Nej, men det...
Är det så när man tar en fru från typ Thailand då?
Ja, men det är ju bara prostitution. Det har vi ju redan ett ord för. Behöver inte en ny ord. Prostitution.
Är du en edgelord, Oskar?
Jag är lite av en edgelord. Mm. Jag vet vad det är.
Du vet vad det är?
Ja, jag vet vad det är. Okay. Men jag har ju känt till vad begreppet edgelord är i 10 år. Det är ju inget nytt. rätt för i år.
Ja, enligt den här listan ja. Som jag hittade ibland, i Borås tidning.
Ja, men du, ibland upplever jag att de här personerna som jobbar på tidningarna, de är ju så här, de ligger så jävla långt efter. Alltså Edgelord tror jag populariserades för kanske 5 år sedan eller någonting.
Okay.
Det ska inte vara med nu. Men de hänger inte med.
Nej, de hänger inte med. Och var kommer det ifrån? Är det typ 4chan?
Edgelord har ju varit folk på forum, sociala medier och massa olika som alltid är på gränsen för vad man får göra och vad man får säga. Så att en edgelord har ju varit till exempel den kända YouTube-artisten Count Dankula. Han är ju en edgelord. Han har ju alltid varit på gränsen för liksom vad censuren tillåter.
Milo är väl en
edgelord? Milo är en solklar. Milo Yiannopoulos är en solklar edgelord. Men det här är ju inte nytt.
Nej, okej. Jag läser definitionen här. Va? Person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden.
Det är ju en felaktig definition. Det är ju definitionen av ett troll. Eller?
Ja, det är det ju. Ja. Men ett troll är också en provokatör. En edgelord är mer en provokatör.
Ja.
Men, inte troll
nu. Ja, men då är det ju också... Då
ligger
det också,
hand i hand med varandra. Va?
George Orwell var den första edgelorden. George Orwell var så jävla edgelord. Ja, men det är kul att de kommer med det ordet 2022.
Det här och också ordet... Nej, men det här edgelord, jag tänkte ju på det omedelbart. Och så kommer jag också att tänka på... Så talar jag med en kompis om det här edgelord och sådär. Liksom. Ja, men Andres, du kanske också är lite av en edgelord. Du är... Jo, det är jag kanske. Ja.
Men jag tror...
Jag tycker ordet är jävligt snyggt.
Jo, men det är snyggt. Men jag tror också att det är ju i gränslandet som man har de intressanta och roliga tankarna. Det är ju i så här, när man inte riktigt vet om någonting är förbjudet eller inte. Jag försöker ju alltid, jag kan ju runda av året. Vad jag ofta försöker göra i den här podcasten, det är att jag försöker väcka tankar. Så sådana saker som kittlar mig, då tänker jag att många som lyssnar gillar ju...
Blir också kittlade.
Ja, och då per definition så kan ju inte jag prata om sådana saker som man redan pratar om. Då måste jag provocera med varför håller vi på med turism och... vilka saker tar vi för givet? Alltså, vilka saker är det som styrs av propaganda? Vad är det som är ideologi? Då är man ju per automatik i edgen.
Oundvikligt blir man en edgelord.
Om jag sitter där och bara... Ja, men fan vad... Jag vet inte vad jag ska säga, men... fotbolls-VM, det var ju ändå bra, eller vadå? Jag vet inte. Vad är man när man inte är en edgelord, Andres?
En normie.
Ja, då är man en normie. Då är man en NPC.
Ja, precis.
Har de med NPC också?
Nej, det har de inte.
Nej.
Andra bra ord här, eller bra ska jag inte säga, barbiecore. Det tycker jag är lite roligt.
Vad är barbiecore? Vad är det?
Det är estetik inspirerad av Barbie-dockor.
Ja, som det gamla bandet från Danmark.
Barbie girl. Och så är de klädda lite som, eller hon är väl klädd som en Barbie-docka eller någonting, va? Och nu kommer ju det en film.
Lene,
heter hon Lene?
Jag tror det.
Ja, jag var lite kär i henne, kommer jag ihåg.
Ja, det var nog
jävligt snyggt. Men vad fan tänker jag? Jo, det har ju kommit en film i år som handlar om Barbie och Ken. Så det, och då har det väl uppstått någon slags Barbie-core estetik.
Jag har oavsiktligen inte exponerats för detta överhuvudtaget.
Nej, det är bra.
Jag är ganska bra nöjd över det.
Det har varit... A-traktorer har det skrivits om väldigt mycket. Och tre mycket. Ungdomar har tror jag, förlist eller dött. Jag ska inte skämta till det. De har helt enkelt kört ihjäl sig med A-traktorer som går för snabbt. Ja. Och jag har aldrig fattat, vad fan är en A-traktor? Liksom, jag har aldrig hört talas om det. Här står det, det nya ordet är epadunk. Epadunk, det är en musikgenre som förknippas med A-traktorer. I folkmun kallade epatraktorer. Då fick jag min förklaring. Men deras A-traktorer som jag läste om i tidningarna, det är en vanlig Volvo liksom.
Ja,
och så har de tagit bort två säten i baksätet.
Ja, men det är så här att det ska finnas någon typ av... Det finns lite regler. Det ska finnas någon typ av flak. den får inte gå för långsamt, för snabbt, för fort och så vidare. Så det som har hänt, och det här är väldigt viktigt, att många ungdomar och många ungdomar som bor på landsbygden, de, om inte de har bra transportmedel så finns det ju ingen, det går ingen buss. Eller liksom. De har ju ingenting. Så det är väldigt viktigt för dem att de kan göra det. Och det man har kunnat göra med modernare bilar, det är att man elektroniskt kan sänka hastigheten på dem. Så då kan man ta en vanlig bil nu och så sätter man på någonting bak på bilen så att det är som ett flak. Och så sätter man en sån A-traktor, trekantig skylt på den. Och så elektroniskt så begränsar man den till vad det nu är, en låg hastighet. Det innebär ju att många barn och ungdomar på landsbygden har fått en väldigt mycket större frihet. För då har ju de tillgång till det här transportmedlet. Mm. Det här är ju, tycker jag, väldigt bra. Jag är en stark supporter av det här A-traktor-fenomenet. Liksom. Mm. Det är ju en,
men har de verkligen flak? Jag tror inte de har
nej,
flak
men det,
på de här bilarna.
Vad jag förstår det som, det så räcker som det typ att tejpa fast en mugg någonstans ungefär.
Ja, precis. Det är det liksom, när jag växte upp i Lidköping och sådär, i en bondvåla, då fanns ju EPA-traktorer. Men det var liksom, det var ju en, då kan man säga att det fanns en EPA-traktor-estetik. Så en EPA-traktor var ju liksom en gammal bil som var ombyggd.
Precis, då byggde man den av dem. Ja.
Och så såg det verkligen ut. Det var en EPA-traktor och så såg man det liksom. Men det här, de här A-traktorer, de är ju för det första inte traktorer då längre, utan de är, eller de är inte så, den, de har inte den estetiken längre. Så det där bonde har försvunnit.
Du vet, om du växer upp på en gård så måste du kunna, då måste du kunna köra omkring med de fordonen som man använder i gårdsdriften. För alla måste hjälpa till. Så det är därifrån det kommer. Det är ju därför det heter traktor säkert. För då kan ju, även fast du inte är 18, då kan du ändå hjälpa till med traktorn eller eventuellt åka och handla någonting.
Det kommer från den agrara kulturen. Exakt. Men nu har det blivit en slags, nu är det, nu har man det på Hisingen och liksom säkert i säkert i Mölndal också liksom. Förstår du?
Absolut. Men jag tror att det är väldigt bra.
Till...
När det finns välfungerande transportsystem för ungdomar då använder de inte det här. Och när det inte finns, för de skapar ju sina egna liv och vill göra sina egna saker, då har de det här utrymmet. Jag tycker det är väldigt bra.
Det är
en liberal och bra sak.
Nej, jag är inte emot det på något sätt. De andra är så tråkiga. Den här väntesorg, sorg inför annalkande förlust av en närstående.
Ja, men vad fan. Det är inget riktigt. Jag får, nu tar jag listan här från Andres. Jag tycker han har varit för seg med den. Men jag förstår ju varför han har varit seg. För nu tittar jag över. Det här är ju bara skit allting.
Ja, det är ju nonsens.
Avkarbonisering. Avveckling av beroende av fossila bränslen. Fan vad tråkigt. Usch.
Nej, men jag har ju läst upp de roligaste.
Falsk majoritet. Majoritet i ett underordnat organ som är en minoritet i ett överordnat beslutande organ. Va? Jag förstår inte. Jag har druckit för många öl för det. Jag förstår inte. Nej, men okej. Okay. Har du... Nu kommer jag vara klyschig, men har du tänkt liksom... Vi kan ju börja med så här året som har gått och vad vi har producerat. Och vad vi har ju fått väldigt många fler lyssnare. En person som heter Thor, som bor i Gävle. Han vann utlottningen av Welbecks bok, Förintad. Så jag har skickat den boken till honom.
Bra.
Och då tänkte jag på när jag gjorde det, bara fan vad roligt liksom, att det är någon snubbe. Jag fick ju massa mail också.
Fick du massa mail?
Ja, jag fick massa mail. Men jag gjorde en riktig slumpmässig utdelning.
Ja, så det blev inte den första bästa?
Nej, utan han var en av de sista som mailade mig. Men i alla fall, så att, och då tänker man ju gärna på sånt då, liksom, att då är det någon i Gävle som tycker det är kul när vi pratar om...
Då kanske vi eventuellt kan fortsätta med det här, tänker jag. Vi läser en bok, skaffar vi ett text, eller så ger vi någon av våra böcker.
Det är ju bättre än att de bara står och skräpar i hyllan. Då kan man ju köra det varje gång vi läser något ordentligt. Så så skickar vi den till någon.
Jag gav också bort min bok till en gammal bekant på krogen faktiskt.
Ja.
För jag blev så inspirerad av det här.
Men jag tycker att det är bättre om vi gör det i podden, för att då blir det också en typ av marknadsföring.
Mm.
Alltså det vill säga att då blir det ja, men då blir det alltså att man har någon slags kontakt med de som lyssnar och att det händer någonting.
Mm.
Att man gör någonting. Alltså det blir en väldigt viktig
och
bra sak. Ja. Och att saker och ting. Och så jag skrev under den. Jag skrev i boken och jag hälsade från dig också.
Ja. Ja,
så det var ju kul.
Ja.
Det var ju... den spridningen som vi har i Sverige över lyssnare är väldigt rolig. För vi har ju väldigt många personer från alla orter i hela Sverige. I princip.
I Umeå.
Ja.
I Skåne, långsiktigt Skåne.
Ja, massa olika.
En del från Malmö skriver till mig ibland.
Ja, precis. Och det tycker jag är skitkul. Att det är en väldigt, det är en väldigt svensk sak vi håller på med på det sättet. Liksom. Och jag tror att... om jag ska vara självanalytisk så tror jag också att det är ganska viktigt att vi... vi mobbar ju inte landsbygden. Liksom.
Nej, det gör vi ju verkligen inte.
Det gör vi ju inte. Liksom.
Nej, men vi sitter ju inte på höga hästar som bor i Göteborg heller. Liksom. Det...
Ibland gör man ju det ändå, fast man kanske inte märker det.
Vi gillar ju Göteborg, det gör vi.
Men så det
lokalpatrioter.
Jag,
som det kan
men jag kan se varje avsnitt så är vi representerade, eller så är lyssnarna representerade från hela Sverige.
Mm.
Det tycker jag är skitkul.
Mm.
Jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det.
Mm. Jag tror inte man ska tänka så mycket på såna saker. Det är ju bra, men om man börjar tänka på liksom hur många lyssnare man har eller liksom sådär, så förändrar man sig och då blir det onaturligt.
Men där tror jag vi är ganska säkra, för att jag tror inte vi är förmögna till att bli så här mainstream. Jag tror inte vi har det i oss.
Nej,
jag tror inte liksom att vi... Fan, om man såg i statistiken bara, jävla vad folk tyckte om det där när du snackade om hockey. Ja, nu kör vi hockeygrejer. Jag tror inte vi har det i oss. Liksom. Men det tror jag... Jag tror verkligen väldigt mycket på den... vi kan kalla det för en folklig idé då. Liksom. Att man... att det inte blir liksom storstadsorienterat nödvändigtvis.
Mm.
Och att man faktiskt har den ödmjukheten, att man fattar det också.
Mm.
Att liksom så här, folk som kommer från landet är inte dumma i huvudet.
Nej,
liksom.
Nej.
Utan till exempel min idol, Nicanor Teratologen, han sitter ju och översätter skitsvåra grejer i Burträsk.
Mm.
Liksom.
Mm.
I mitten av ingenstans så har vi en av de skickligaste litterära arbetarna i Sverige. Då måste man ju vara ödmjuk inför det. Liksom, att det är så.
Jag tänker också att folk är ju inte naturligtvis efterblivna på landet. Och även om det har varit så, vilket det antagligen aldrig har varit, så är ju internet någonting som gör att alla får tillgång till information på ett annat sätt.
Ja.
Liksom. Så du kan ju sitta, i Bollnäs, eller jag bara hittar på ett ord, och läsa böcker, ladda ner från Cambridge eller någonting.
Ja.
Förstår du? Eller akademiska uppsatser som du gör i din lya, liksom.
Men, jo, men absolut. Och det har du helt rätt i. Det är ju fortfarande så att man ska heller inte snacka bort en viktig sak. Och det är ju att landsbygden har ju en kraftig brain drain. Folk som är smarta, de drar ju.
Mm.
Och jag menar, den utvecklingen har ju hållit på nu i 100 år.
Mm.
Så att jag menar liksom, landsbygden har ju en kraftig brain drain.
Mm.
Men å andra sidan så har ju storstäderna någon motsatt effekt, att liksom i storstaden så blir du ju lätt konform och alldeles för försiktig. Mm. Och då är du inte heller intressant. Liksom. Mm.
Det här gäller ju absolut. Stockholm är väldigt högt.
Ja, men vi var ju i Stockholm, våran Stockholmsvisit. Ja. Och för mig på många sätt så är ju den ögonöppnande för att jag inser också att de bästa grejerna kommer inte komma därifrån. Den miljön är liksom helt kass. Stockholm kommer inte producera bra grejer.
Liksom. Ja, jag tror inte det är så här. Alltså det är inte avantgarde, du kommer inte födas i Stockholm.
Det är ju större chans tror jag att till exempel jag vet inte vem Thor är, men han vann den här boken i Gävle. Jag tror ju, han har ju mycket större potential än en konform plågad Stockholms själ.
Att vara en fritänkare. Att vara en fritänkare, ja. Det är utrymmet mycket större.
Så det kan ju bli en sån... när man ska sia om framtiden som man brukar göra vid det här. Så tror jag att det är i slutändan väldigt knäckande för Stockholm. Att deras kulturproduktion är liksom inte bra.
Nej, de är... För en analogi då. De är lite old money som det kallas.
Ja.
Eller de är också... Det finns ett annat uttryck när man lever på... typ ett stipendium bara som är, eller när man lever på räntor av en förmögenhet, du behöver ju liksom inte göra någonting.
Nej.
Det finns lite motsvarighet där liksom att de har sina bjudningar och sådär, men de kan inte vara edgelords på den bjudningen.
Nej.
Det är omöjligt.
Nej.
Och så då är de edgelord kanske då med vissa, men det liksom strålar aldrig igenom i det de skriver i Aftonbladet, Expressen, DN så där, utan de lever ett slags dubbelliv eventuellt om de nu inte är väldigt normala.
Men jag tror att det är det som är problemet också, att om du lever i en miljö där kulturell miljö där jag är en edgelord. Jag är ju typ en ganska tråkig centerperson egentligen.
Mm.
Men om du lever i en miljö som är så styrd, då blir jag som är ganska tråkig en edgelord.
Mm.
Fattar du vad jag menar? Att det är så här att registret liksom blir så jävla krympt liksom. Typ att ja, men han säger knasiga grejer liksom. Och så är det typ han med talfel som gör typ barnprogram med mig på spåret. Vad heter han? Typ Smulan eller någonting.
Han är så tålig för här.
Ja, precis. Smulan. Jag kan ju veta inte ens vad de heter. Men då är han en edgelord. Och han är inte det egentligen. Utan han är liksom... Han är boring. Jag är också ganska boring. Men jag kan framstå som det om miljön är fel.
Ja, det handlar om takhöjden på något sätt. Ja. Okay, eller Overton window kanske man också kan...
Men det är precis inom politik så är det ju verkligen Overton-fönstret. Overton-fönstret, bara för att snabbt förklara, de flesta vet ju vad det är. Men Overton-fönstret är vad man just nu får lov att prata om och argumentera kring.
Mm.
Och då förflyttas det. Så liksom, det som man arbetar med mycket i Sverige nu när Sverigedemokraterna har ett viktigt regeringssamarbete. Det som de gör, jag tror i alla fall detta, det som de är intresserade av nu, det är ju bara att flytta Overton-fönstret. Så de försöker ju bara häva ur sig så grova grejer de kan. För att det gör att man flyttar Overton-fönstret och det är till deras politiska fördel.
De har ju lyckats med det när det gäller invandringen och migrationspolitiken. Eller hur?
Ja, men jag tror att språket kring det har blivit mindre förljuget. Och det tror jag är väldigt bra. Sen med det sagt så behöver man inte hålla med om vad som helst. Men jag menar, SSU gick ju ut nu och sa att det är ingen bra strategi längre att kalla folk för rasister.
Ja, det tog ju ett tag innan de kom på det.
Ja, och det är lite som du vet, det är lite som att när man kommer på att det finns ett ord som heter edgelord 2022. Jag tror att liksom, det är ändå deras ungdomsförbund, att de knäckte det nu. Det tyder ju på att de kanske inte är så vassa där.
Ja.
Men jag...
Lite pik till mig då.
Ja.
Ja, men... till både mig och SSS.
Ja, men det är ju det. Ja, ja. Det har ju legat efter. Liksom. Ja,
men är man för lite på internet då? Eller? Jag förstår.
Ja, det, jag tror att man är för lite på internet. Men jag tror också att man är... nu talar jag generellt. Men jag tror också att man... Att det har med ålder att göra. Ja. Att man... Att man, att man det är som när man ser någon... När man ser någon med massa jättemycket konstiga armband så vet man att det är en 90-talssnubbe. Men han var skitcool för 30 år sedan. Men nu är det weird. Liksom. Aha, okay. Är du med? Du vet, de här massa läderarmband och massa armband med klockor och massa grejer. Och typ så här blonderad page. Då är det så här. Det är det jag tror att det är egentligen, att folk ligger efter. Du, vi ska ta ett litet break. Sen efter den här pausen så ska vi prata om att Greta har blivit den största stand-up-komikern i världen.
Ja, just det. Internetkomedien.
Ja, kommer ni ihåg det? Okej, men en boomer på mitt jobb. Hon började prata med mig och så sa hon liksom att ja, men Greta är så rolig så jag dör. Greta, den här, hon är så jävla rolig.
Hon sa det spontant, du hade inte initierat det.
Nej. Och jag bara, men vad har hänt? Nej, men det var den här, någon konstig gubbe. Och så sa hon att han har en liten penis. Och det var skitroligt. För han hade sagt den andra gubben, jag har massa coola bilar. Och jag har hur många coola, grymma bilar som helst. Och då hade Greta sagt bara, du kan maila mig på smuldick energy mail. Och så tyckte hon att hon var skitrolig. Och så kollade jag känner ju till vad det är som har hänt. Och min humorgrej där, jag tycker det är dutt. Jag tycker inte hon är rolig alls. Jag vet inte.
Men det är klart hon inte är rolig.
Nej, hon är noll rolig.
Och om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det är hon som har skrivit det.
Nej, det är ju hennes stab som håller på med den här grejen.
För hon är antagligen som... Hon är antagligen inte där i rolighetsvärlden.
Nej, men nej, det kanske hon inte är. Men jag tror att det är ett tecken på den ideologiska inverkan. Den ideologiska kontrollen som råder bland boomers är så hård. Att man låtsas som att man tycker att det är roligt. Ja. För att det är...
Hon tyckte inte alls det var roligt, men det var roligt för att typ DN har skrivit att hon är en internetkomedien.
Ja, det är sjukt.
Jag läste en artikel av någon där på DN som hade skrivit Marcus Bornlid Lesör. Han skrev... rubriken är Greta Thunberg har blivit en internetkomedien.
Ja.
Hon får mer uppmärksamhet när hon är rolig än när hon är klimataktivist. Och så läste jag artikeln och det var ju liksom, det var ju som en, den här mannen är antagligen yngre än vad jag är. Kanske 30, 25, 30 eller någonting. Men han skriver som om han är en boomer som älskar Greta. Och att hon är den här... Hon är så jävla smart och rolig.
Men du skrev något roligt till mig, Andreas. Och du skrev att
Greta att, var...
autismens motsvarighet till Richard Pryor.
Autisterna liksom... alltså Richard Pryor.
Men någonstans är det ju så här att... Den förljugenheten som råder när man låtsas som att hon är skitrolig, det är någonting liksom, det är någonting jävligt skevt med det.
Ja, det är nästan obagligt.
Ja, men det är otäckt. Och sen så låtsas man också som att, jag vet inte ens vem den här jävla rumänen är, jag har ingen aning. Och då blir det också så här att du har någon konstig rumän. Som har...
Är du säker på att han är rumän? Ja. Han gömde sig i Rumänien.
Ja, men han är rumän.
Aha, okay.
Ja. Det spelar ingen roll om han är rumän. Men han har gjort massa klipp som handlar om liksom... vad ska man kalla det för? Men så här bara, ja, men det är viktigt att ha pengar och kvinnor ska göra vad man säger åt dem. Och du vet, han är en edgelord.
Supreme.
Ja. Och så har han börjat bråka då på Twitter med Greta. Och så säger hon att ja, men du kan ju mejla mig på Small Dick Energy någonting. Och hela den här situationen är ju, det här är ju en person som jag inte vet vem det är. Den här Andrew Tate som jag...
Ja, just det, Andrew Tate.
Ja, som jag inte har någon, liksom, vet inte vem det är överhuvudtaget.
Ja, en idiot. Ja,
men
en
jag
idiot
tror att det är det här som är...
På Twitter.
Jag tror att det är det här som typ Noam Chomsky skrev om. När man börjar tillverka nyheter och man börjar tillverka ett narrativ. Liksom. Alltså det finns ingenting, det finns inget riktigt i botten. Det finns inget...
Okej, den där idioten säger att han har 30 bilar. Mm. En annan mupp, Greta, säger att han har en liten penis. Eller skämtar om att han har en liten penis.
Det är också uppseendeväckande. Med tanke på att det tillhör ju inte de här woke-personernas vokabulär. Du får ju inte påpeka manliga och kvinnliga saker och så vidare.
Precis.
Ja. Men då ska man ju, då tycker jag ett roligt skämt är det här att ja, men jag tycker Greta har små tuttar. Är inte det ett roligt skämt? Ja, men det jag tänker, när hon pratar om att man inte ska flyga, det jag tänker på då är att hon har så små tuttar. Ja, men liksom... Är det där vi ska vara?
Ska vi shama varandra? Nej, precis. Man ska inte shama kropps,
nej,
body shame.
Jag tror inte det ska vara det. Jag tror att den offentliga debatten som DN så gärna skriver om inte ska vara där, liksom. Och då får man, då blir de förblindade av Greta-fenomenet som de själva har byggt upp. Och då plötsligt är det en sån grej då, så att liksom ja, men ska vi ha den då? Om någon har många bilar och är framgångsrik, ska den personen då ska man säga att han har en liten snopp, liksom. Vad tycker en vanlig snubbe som sköter sin jävla skit? En vanlig snubbe som sköter sin skit, som har en liten snopp. Ska han bara, men vad fan Greta, du kan inte...
Body-shama mig.
Ska du vara på mig då? Vadå? Jag sköter mitt jobb. Jag jobbar på ICA och går runt med min mikroskopiska penis där och fyller på juice. Ska inte vara på mig. Jag är inte den dumma, liksom.
Nej, precis. Greta tjej, ett slag under bältet, som man säger. Hon är lite, hon är low. Gärna, det finns ju det uttrycket, gärna rolig men inte plump.
Nej.
Så liksom, som komedien tycker jag att hon är en ganska låg nivå på hennes.
Ja, men det kan man säga. Jag tycker det hade varit fantastiskt om han bara, men jag har en jättepenis. Så visar han bilder på det. Så han är en sån jävla drag. Det hade jag...
Vad tycker du om det här då, Greta?
Ja,
vad säger du nu
vad
då,
säger du om det här? Greta? Jag har till och med satt två små ögon på ollonet, såna klisterögon. Så det ser ut som en stor orm. Ja, vad tycker du om det här?
Och så har han en ölburk som är en sån här tändsticksask som är jämförelse då.
Ja, precis. Ja, men då blir det ju liksom...
Halvliter öl. Ja.
Men så jag är väldigt... det är sjukt helt enkelt på två sätt. Dels att jag inte vet vem den här Andrew Tate är och inte bryr mig om honom.
Nej, precis.
Och
man bryr
dels
sig inte om
att
honom.
Greta inte liksom är så rolig. Så då ska man både låtsas som att hon är rolig och så ska man låtsas som att man vet eller
vem
bryr sig om den här.
Ja. Han blir ju gripen nu i Rumänien. Och på grund av att han svarade Greta och så fanns det en, han hade en pizzakartong i närheten och så stod det ju adress på pizzakartongen. Men då kunde man ju lista ut, han bor i det området.
Men jag tror det faktiskt är fake news.
Tror du?
Ja. För att det finns många olika sätt för rumänska myndigheter att gripa honom om man behöver göra det. Och jag, den här pizzakartonggrejen, jag använder det som jag lite skrytsamt har kallat för Sundfälts rakblad. Att om det är en bra story så är den förmodligen inte sann.
Aha, okay.
Är du med? Att det är så här typisk, det är så här story...
Aha, så det är liksom... Du menar att det var en tillfällighet? Det var, han skulle gripas ändå?
Ja,
så att
precis.
Säga.
Ja. Exakt. För jag köper inte den storyn. Det blir också sådär... För då, och det som är det konstiga med det här, då blir det liksom att Greta då, som är en mycket större medieperson, Hon hamnar i den här dispyten med den här Andrew Tate, som är en mindre medieperson. Men så spelar man upp den här storyn ungefär som att att han då på grund av att han är så skrytsam, så det här är ju bröderna Grimm.
Det här är bröderna Grimm. Det är jättebra story.
Men det är därför den inte är sann.
Den är inte sann.
Nej, för att den dramaturgin händer väldigt sällan i verkligheten. Utan ja, han skulle minsann skryta med sina bilar och sin pizza. Och den som skryter för mycket, då blir man drabbad av... Är du med? Det är liksom,
apropå DN som jag läser mycket. Så jag blev lite stött häromdagen när en annan grej. Men då var det så, då var rubriken ursprungsbefolkning kritiserar Avatar. Och så var det en helt bizarr artikel om att ursprungsbefolkningen i USA då på något sätt skulle kritisera Avatar för att berättelsen beskrivs ur en vit mans perspektiv. Alltså jag menar, det var så löjligt och idiotiskt att jag tänkte, men nu pissar ni ju ni på indianerna eller på liksom där, nu bajsar ni ner fullständigt liksom. Det här är respektlöst mot ursprungsbefolkningen. För det här var ju någon slags konstig jävla aktivistförening i USA med kanske 5 medlemmar eller någonting som hade kritiserat Avatar på det här woke-sättet som är helt obegripligt.
Det är ju marxism är det ju.
Men det är galenskap också. Det är en slags galen marxism, exakt.
Och det som blir så jävla olyckligt, för de har hållit på väldigt mycket med detta i både Sverige och USA. Och det som är så olyckligt, det är att det är som när man pratar om indianerna i Nordamerika. Som att de bara är några jävla spån. Som den vita mannen.
Det var ju det jag fick känslan av. Nu pissar ni på... Tror du att... Det är klart, men de sitter ju inte och resonerar på det sättet om den här jävla Avatar-filmen som är en fantasy... Eller vad ska man säga, science fiction, vet, fantasy, liksom, skulle de läsa in då?
Nej.
Det är liksom, jag tycker det är fan äckligt, det är vulgärt.
Men det var, i Nordamerika så stred ju många indianstammar tillsammans med europeer. För att de hade interna konflikter. Och det första kända slaget i Mellanamerika, det var ju slaget om Tenochtitlan. Och det var ju det som är Mexico City idag. Och det var ju inte så många spanjorer där. Men det som var grejen är att de hade betett sig som sådana jävla svin mot alla stammar runt omkring. Så det som hände...
Var det Maya-indianerna då?
Nej, det är Azteker då va? Eller hur? Är det inte det?
Mexiko.
Ja, skitsamma. Men så det som hände där, det var ju att de här spanjorerna som kom över, conquistadorerna,
skapade inbördeskrig då?
Ja, så det var ju jättemånga stammar som stred med spanjorerna för att de var trötta på att bli kidnappade och offrade på deras jävla pyramider. Och när man berättar den historien, då ger man ju en agens till de här indianerna. När man låtsas som att det bara är att när man låtsas som att det bara kommer europeer och bara mördar alla, då ger man ju ingen agens till dem. Det är ju fruktansvärt liksom. Vad fan, vadå de indianterritorierna och de stridigheterna i USA, det som nu är USA, det var ju, vad fan är det? Det är typ 200 år konflikt. Liksom. Ska du låtsas då som att de bara, ska du låtsas som att alla indianer är dumma i huvudet och inte fattar någonting? Eller ska man prata om det som verkligen hände? Att många av dem samarbetade ju med europeer och tog ut sina interna stridigheter och liksom...
Ja, men också de...
Använde hästar och gevär.
De slaktade ju vita personer. I början när man kom på 1600-1700-talet, 1800-talet, innan man fick riktiga gevär som man laddade bara med en liksom, mantelrörelse. Ja, ja. Så indianerna kunde ju avlossa typ 10 pilar på några sekunder. Så de var ju livsfarliga när man var tvungen att mynningsladda ett gevär. Eller man hade en musköt eller liksom flintlåspistol och sådär. Så det var ju, de var ju livsfarliga. Och sedan fortsatte ju kriget mellan vita och indianer fram till 1900-talet.
Ja, men jag säger att det är en falsk dikotomi. För det var stridigheter mellan olika stammar där europeer också var inblandade.
Ja, ja det också.
Det är det jag menar.
Men det var liksom...
Jag håller med dig.
Indianerna stod inte bara och grät för att någon polutade liksom.
Men den marxistiska historiebeskrivningen av de här sakerna, den är ju sjukt rasistisk liksom. Tycker jag. Och tyvärr så tror jag det är, eftersom vi gör en nyårsgrej nu, så om jag ska sia om framtiden så kommer det ta väldigt lång tid innan man slutar tänka på det sättet. För att alla lärare och alla som jobbar med ungdomar och alla historielärare och sånt, har ju de här idéerna. Så att det är ju den här, bilden som sprids av det, som i grund och botten är en helt förnedrande bild liksom. Och jag tror att det kommer...
20 år.
Jag skulle säga att förra året har blivit bättre. En av mina kompisar råkade ut för någon sån konstig grej nu här detta året, 2022. Och han hade pratat om... Han hade suttit på fyllan, så hade han pratat om att det fanns någon jävla sallad eller något som heter Xingsha. Det var någon kinesisk grej. Ja, men det är någonting, det är Xingsha. Då hade en person som var där, som var asiat, då hade han gått till vakterna. Så hade han sagt till bara, den killen sitter där och säger Xingsong om folk från Kina liksom. Så han har blivit utslängd. Så jag bara,
jag har också hört lite berättelser om det här.
Ja, okej.
Okay. Och då är det liksom, det är oklart... Då var det lite
jag kan inte lita på någon som inblandade.
Då är det liksom enligt den här versionen, som kan också vara helt fel, så gick han fram och frågade vad Xingsong betydde till den här asiaten. Liksom, vad betyder Xingsong? Det kan ju betyda det här. Den här personen då, som kanske satt på den här krogen, kanske såg kinesisk ut, men kanske inte ens var kines. Kan ha varit adopterad eller någonting. Och du förstår, det liksom, de kommer fram och frågar dig, du heter Lasse liksom, när de kommer fram, Xingsong, betyder det här som jag, är det en sallad, hur säger man? Liksom, det var ju inte bra, det förstår du ju.
Nej, men det jag säger om är följande, inom de närmsta åren, för folk är så jävla trötta på den här grejen, att det här ska vara försiktigt eller fel eller så vidare. Det jag säger om det är att inom de närmsta åren så kommer man inte, i det här fallet, så kommer man inte kunna använda rasismbegreppet om såna här saker. För att det är liksom inte... det var inte det. Den här personen är inte rasistisk.
Intentionen kanske inte var rasistisk. Men man får ju ändå bete sig på ett jävla krog liksom. Det fattar du.
Det fattar väl jag också. Men jag tror, om jag ska säga om framtiden, så tror jag att om vi följer samma utveckling som vi har följt de senaste åren, så tror jag att den här saken inte behöver vara så dramatisk. Liksom.
Men rent generellt då, kan man, precis som SSU då hade insett att vi kan inte liksom... allt kan inte vara rasism. Det innebär ju då att Overton Window kan expandera.
Exakt,
och att man inte...
Och det är det de håller på med. Och det är där inte våra svenska journalister och public service... De har ju inte fattat detta. Men när de här personerna som till exempel ordförande i justitieutskottet Jomshof, när han uttrycker sig grovt och det blir typ skandal om det, de har ju inte fattat det ännu, att det enda han håller på med är att flytta över till fönstret. De förstår inte strategin.
För att han är en edgelord.
Exakt. Och då är det ju, jag försöker uttrycka mig så politiskt oberoende som jag kan, att då måste ju de här olika sidorna förstå vad det är som händer och vad det är som görs. För liksom när de reagerar på varenda sån här grej som om det vore någon skandal, då fattar ju inte de att det är det som är poängen. Det är det utformat för att göra.
Antingen blir man trollad i all evighet, eller så förstår man att att internet existerar och att poddar existerar och att samtalet äger rum på andra villkor i en podd som din och min, i Vararpis podd kanske, och liksom man får köpa läget på något sätt liksom.
Men jag tror vi, om jag ska skryta om oss, jag tror vi är den enda kulturpodcasten som inte, vi är inte så politiska. Men vi gillar ju inte när typ marxister blir dumma i huvudet. Men vi är ju samtidigt inga SD-gubbar, förstår du vad jag menar? Att vi, och vi gillar ju att läsa, och vi gillar ju, så jag tror att vi har en nisch där som jag tror är väldigt bra liksom. Vi har en väldigt...
Vi vill inte att bara kulturen ska inte bara vara dalahästar och det förfinade och förskönade.
Nej, eller typ att man gråter över offer.
Nej, precis.
Så här, för mig är en roman om en nationalromantisk roman 2022 är lika dålig som en jävla offerroman 2022. Jag liksom gillar inte någon av dem. Det är, så här, det är inte där vi ska vara. Liksom.
Men vi är lite kulturradikaler ändå, som kanske DN var på 60-talet. Förutom vänsteraspekten.
Jo, men det tror jag.
Eller, förstår, vi har en radikal syn på vad kultur ska.
Men jag tror, för mig, vi är ju olika också. Jag och Andreas tycker inte samma.
Vi är inte överens om allt.
Nej, det är vi absolut inte. Och jag har ju alltid sett mig själv som en punkare. Liksom. Att jag är en motståndsman. Jag liksom, jag tänker inte ställa upp massa jävla smörja liksom. Mm. Det är ju min, och min mina stora issues egentligen, om jag ska vara ärlig. Det handlar ju om att jag är så jävla besviken på att folk är så vetenskapsfientliga. Det är ju min stora issue, om jag ska vara ärlig. Det har ju inte med politik att göra, det har ju med vetenskapen att göra.
Men då är det mycket det psykologiska tänkandet.
Precis. Nu. Ja, precis. Att folk låtsas som att det inte finns någon biologi. Mm. Att man håller på med massa dåliga, meningslösa saker och kallar det för riktigt. Eller när institutioner blir woke och så vidare. Det är ju där, det är jag genuint intresserad av. Men jag menar, när det kommer till politiken, det är så här, för mig är ju inte det ens viktigt. Bryr mig inte så mycket om det, om jag ska vara ärlig.
Jag är inte så intresserad av, vad ska man säga, vår nationella politik eller partipolitik. Jag är inte intresserad. Jag tycker det är för tråkigt med partipolitik. Ja. Jag tycker det handlar mer om, det är administrativa och tekniska frågor som liksom, ideologi spelar kanske inte så jättestor roll där, hur man ska driva Sverige som ett företag mer eller mindre. Nu avslöjar jag att jag... Fan, vi ska ju tjäna pengar och det ska fungera och hjulen ska snurra. Det är ju fan det viktigaste för mig, att vi inte svälter liksom.
Nej.
Men sedan finns det ju andra ideologiska frågor som just det med biologism, det biologismbegreppet som liksom är helt, som jag irriterar mig på mer och mer och mer. Men man förnekar biologin, förnekar liksom att det finns skillnader mellan män och kvinnor.
Men i det intellektuella rummet, eller vad vi kallar det för, ett samhälle där folk skriver saker och så vidare, då är jag... Jag vill ju att folk är, dels att man är ärlig, vilket folk inte är. Varenda jävla psykolog låtsas ju, alltså nu ska jag berätta någonting och det här är sant. Nästan alla psykologer, de vet ju mer om de här sakerna, men så låtsas ju de som något annat liksom.
Du menar kliniska psykologer?
Jag menar både kliniska och icke-kliniska psykologer, de vet ju det liksom. Vi ärver ju väldigt mycket av vårat beteende. Det är ju ingen diskussion, det har man ju vetat hur länge som helst. Men då låtsas man som att det finns något annat där liksom.
Att skolan kan hjälpa till.
Ja, men liksom. Och då där blir jag väldigt så här liksom, att den förljugenheten skadar ju det intellektuella rummet väldigt, väldigt mycket. Mm. För då börjar man också låtsas som någon som inte kan någonting, eller någon som är en jävla idiot. Mm. Får ju plötsligt utrymme i det intellektuella rummet där de inte borde få det liksom. Och det är ju...
Men det kan få allvarliga konsekvenser.
Men jämför man nu vad som har hänt de senaste åren, så börjar det bli bättre, det måste jag säga. Mm. För att det är... Det finns en väldigt bra artikel som är skriven av Carl Noah, som har gått igenom alla olika konflikter när det kommer till intelligensforskning sen typ 50-talet. Och den här artikeln släpptes 2019. Och där ser man ju liksom att det har ju åtminstone inte blivit värre, men det är ju fortfarande så att om du håller på med intelligensforskning så kan du ju räkna med att du blir alltså hotad av folk. Din familj blir hotad. Du förlorar jobbet. Intelligensforskare blir förföljda liksom.
Mm. Det är så kontroversiellt.
Ja, men så är det ju. Och då måste man ju, då är det första steget är, det första steget är att man erkänner att det här är inte bra liksom. Du kan inte förfölja forskare liksom. Det var inte det som var tanken liksom. Så att jag tror att det första steget är att man erkänner problemet.
Men de aktivistiska tendenserna i samhället erkänner ju den typen av förföljelse och den aggressionen.
Ja, liksom, exakt. Det är första steget. Ja. För då kan man börja knäcka dem. Liksom. Mm. Jag ser ljust på framtiden, för det har blivit jävligt mycket bättre de senaste åren. Liksom, du kan inte längre hålla på och komma med en jävla konstig woke-lugn. Du kan inte göra det längre.
Folk tröttnar ju på det, men det är också...
Folk säger till. Liksom.
Ja, och det blir... till slut inser ju... Folk inser ju på något sätt att omedvetet, tror jag, väldigt omedvetet, att de befinner sig i en propagandasfär.
Ja.
Och när man gör det så börjar man skämmas och tycker att det är obehagligt. Man kommer aldrig erkänna liksom att man är ett offer för propaganda som alla andra. Då. Jag undantar ju inte mig själv naturligtvis.
Nej.
Men liksom, man accepterar det långsamt. När du och jag började 2016 så tyckte man att Trump var Hitler och nu är det en katastrof.
Nu är Putin Hitler.
Nu är Putin Hitler i och för sig. Men det är hela tiden katastrof.
Och han, Andrew Tate.
Hela tiden, ja han är Hitler också. Men det är hela tiden det här katastroftänkandet liksom. Det är liksom...
Men jag tror, det jag skulle se som väldigt positivt, det är att om de personerna som är intresserade av att skriva offentligt och tala offentligt om de här sakerna, om de höjer sin nivå, och då menar jag, då höjer man sin nivå och man låtsas inte som att alla är idioter. Mm. Man talar till sina lyssnare som vi gör, som vuxna personer.
Mm.
Och om man gör det, så om tillräckligt många gör det, då märker du vilka som är idioter.
Mm.
Det är det, liksom. Mm. Alltså, liksom, om jag talar om de här sakerna, så kanske du inte lär dig så mycket av mig.
Mm.
Men du kan åtminstone veta vem det är som bullshittar.
Mm.
Det gör inte jag. Är du med? Mm. Att man liksom, det är ju Overton-fönstret också.
Ja.
Liksom. Så här, ska du fortsätta då ljuga och snacka skit och liksom vara helt lugnaktig om grejer när någon plötsligt har ett utrymme och tala sanningsenligt om de här sakerna? Liksom.
Men det handlar också om kongruens. Och att inte hålla på och ljuga och vara falsk.
Vi får runda av nu, för nu måste vi sätta igång med... Vi ska ju ha nyårsfirande och vi ska ju... Jag och Andreas och massa andra, vi ska på middag. Och jag tror att det är lammet han håller på med. Jag har säkert gått ett dygn, vet. Jag
har legat och puttrat.
Ja.
Lamm är bra.
Mm. Bara massa intellektuella personer också. Ja. Men jag kommer nog vara lite motståndsman där också, Andreas.
Du kommer fortsätta vara en edgelord även där.
Ja, men jag är ju ingen edgelord egentligen, för det är ju sån jag är. Liksom. Jag är ju... Vad är det farligaste jag har sagt under hela förra året på den? Typ att det finns biologi. Det är ju inte bara en edgelord. Eller?
Nej, men nu ska vi på middag. Då gäller det att vara trevlig och då får man kliva in i en trevlig roll.
Ja, det är bra att du säger det till dig själv så att du kan sköta det. Ja. Du behöver inte säga det till mig, för att jag kan det.
Ja,
men du får jobba där med dig själv med det. Ja.
Visst. Djupt misstänksam.
Ja, men jag ska berätta en hemlighet. Andreas, han är ofta väldigt orolig. Han är väldigt orolig om jag ska säga dumma saker. Men oftast om jag ska vara helt ärlig, när vi umgås privat, så är det ju de värsta sakerna jag har hört i hela mitt liv. Det är André som säger dem.
Ja, det kan vara så. Ja. Det kan vara så.
Så det är, men det är, jag uppskattar det. Det är liksom, vi är väldigt goda vänner och har ett bra samarbete. Och gör såna här trevliga
och, saker. Fortsätter nästa år naturligtvis. Du skrev lite på Twitter, vi gör det sista avsnittet. Utan att betona att det var för i år bara. Det sista avsnittet.
Ja men för fan Andreas. Din jävla oro. Du är, det är ibland som du umgås med en 90-årig dam. Liksom.
Ja, men det är jag. Det är jag.
Men gott slut säger jag.
Gott nytt.